Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Ja, varmt välkomna Frida och Elis. Hur är det med er idag?
Det är bra med oss, det är bra med oss. Vi är pigga och glada. Ett tag i alla fall, vi får se hur länge det håller.
Ja, gud vad mysigt.
Härligt. Vi har det bra.
Som det ska vara, helt enkelt. Ja.
Hur länge har det varit?
Men bra tycker jag. Det har ju varit midsommar och liksom, jag vet inte, helt plötsligt ska man snart gå på semester. Jag vet inte vad tiden tog vägen.
Ja, hur länge är det du går när?
Ja, jag jobbar väl typ en vecka till. Så.
Gud vad skönt.
Snart. Ja.
Hur kommer man planera då?
Det blir lite bilsemester som förra året. Fast i år ska vi ner mot Kroatien. Min familj, så det ska bli härligt tycker jag. Och så lite på landet och så, ungefär som vanligt skulle jag säga.
Gud vad härligt. Men alltså bilsemestern är till Kroatien, det tar väl ett tag eller?
Ja, men det tar väl liksom, vi kör nog på 2 heldagar ungefär ner. Eller 2,5 bil någonting, så 2 övernattningar och så inte så här våldsamt länge liksom, men man hinner se mycket på vägen, man hinner lyssna kapp på alla sommarpratare, lite härliga poddar och så vidare.
Men det finns vatt och res, hur gick det med packningen och allting?
Ja, men jag var ju i Bukarest här rätt så nyligen och ja, jag slet lite med den här packningen, men imponerande nog lyckades jag få ner allt jag behövde i ett litet handbagage. Och jag saknade faktiskt ingenting, hade lite panik typ dag 2 och kände typ så här, gud, kläderna kommer aldrig räcka, kommer du vet så här, ja. Ja, men du vet, vad ska jag ta på mig nu liksom? Men sen bara nej, det var inga problem, jag klarade mig med det lilla jag hade. Jag har ju, du vet, den här drömmen om den här, vad säger man, capsule wardrobe, eller vad heter det? Du vet, ja, jag var inte helt där, men jag var fan, jag var inte långt ifrån alltså.
Det
var smart.
Alltså, jag skulle iväg, när var det? Det var ju, jag kunde packa pyttelite bara verkligen. Så då tog jag kort på de här outfitsen jag hade bestämt vilken dag jag skulle ha dem. Och så hade jag dem i så här, mina anteckningar. Så här, den här outfiten och det här ska vara till det här. Och det här måste vara rent i den här.
Det var ju skitbra. För det är ju så lätt annars att man inte kommer ihåg vad man tänkte när man packade. Och så bara får man panik sen.
Exakt. Och sen så är det så här, man vill ju också ha... Man vill ju inte komma med så här, en vit skjorta 3 dagar i rad. Det var ju någon annan dag kanske man kan komma med det.
Så. Exakt. Så man, det är så där man måste tänka.
Det är flödet av outfits.
Ja. Gud ja. Och, nej men så det gick bra. Sen var det lite så här, flyget vi skulle ta vart ju inställt liksom i sista sekund. Precis när vi skulle sätta oss i bilen, köra på flygplatsen. Så det var så här, vad gör vi nu? Så här, fick vi om planen, kolla nya flygbiljetter, du vet så här. Så vi kom iväg men vi fick åka en halv dag senare. Och allt vart ju mycket dyrare och försenat och allt sånt. Men ja, vi kom dit i alla fall.
Men gud.
Ja, men det var lite mäckigt och lite så tråkigt kanske. Men allt löste sig och det var en fantastisk weekend så att vi var jättenöjda. Jag kan varmt rekommendera Bukarest.
Härligt. Ja, men du har inlett sommaren verkligen då med liksom, lite semester och sådär.
Ja, det har varit lite försmak. Vi har maxat faktiskt alla de här långhelgerna den här våren. Var liksom i Skåne hela Kristi Himmelfärdshelgen och du vet så här. Så att nu, ja men nu ser jag framåt och trappa ner lite först på hemmaplan och börja packa igen, eviga packandet. Det låter så jäkla högtravande, så bara jag måste packa liksom, att det skulle vara jättejobbigt, men man packar ju heller aldrig bara till sig själv längre.
Nej.
Alltså, man packar ju till en hel familj och 2 barn och alla pysselgrejer och badkläder. Och alltså, det är så här, antal kollin så här, som står i hallen när man ska ge sig iväg. Helt sjukt. Har ni också börjat komma in i det nu med bebis, tänker jag?
Ja, men vi var ju iväg nu på midsommar första natten hemifrån. Och alltså... Det var så mycket packning. Så här, vi behöver vara med babynest. Det var vagnen. Vi behöver babysitter. Vi ska bara vara iväg en natt. Jag var så här, det spelar ingen roll om vi är iväg i 5 nätter. Eller så. Alltså det är bara lite mer kläder som skulle behövts. Att ta in alla de här grejerna. Det var helt sjukt. Bilen var så proppfull. för en natt.
Ja.
Så ja, men det var väl bra att öva lite då.
Behövde du allt då, eller var det något i efterhand som ni kunde ha kapat?
Nej, men alltså vi behövde allting. Mm. Det är så här, om man inte har babysitter med, då kan vi aldrig sätta ner honom. Då har ju ingenstans att sitta.
Nej,
om man inte har babynästet, då har han ingenstans att sova. Alltså,
nej.
Det behövs ju liksom de här stora grejerna.
Ja.
Och en vagn tar ju rätt mycket plats i bagaget.
Ja.
Jag tror vi måste bli bättre på att fälla ihop den. Vi, är så här, vi fäller inte ihop den helt platt, utan det är så här.
Mm.
Så den tog ju halva bagaget bara.
Mm. Ja, gud ja, men det var ju härligt ändå när man blev av med barnvagn, just som du sa, det tog halva bagaget. Men å andra sidan så golfar ju min man, så att vi är alltid, en golfbag ligger alltid i bagaget och tar halva luckan också. Så att,
ja, men det, ja, jag känner igen det där. Vi får, jag tror vi ska med lite golfklubbar i sommar, men det får bli liksom utan golfbag. Det får bara bli lösa klubbor.
Ja, eller så får ni bara börja köra runt med takbox hela tiden liksom.
Ja, exakt, exakt. Ja, vi får se hur det blir. Men på något sätt ska det nog gå.
Ja.
Men, men vi har lite helgplaner nu hela sommaren. Och sen så ska vi ju till Gotland och till Öland. Så att, ja, det, vi har
Jävligt.
Så här.
Mm. Ja, har ni varit på Gotland innan?
Ja, men jag har ju varit, jag var på Gotland med Exciter Q. Men vi hade ju golf där för några år sedan, var det väl?
Ja, just det.
Då var jag på Gotland. Annars har jag inte varit och liksom rest runt på Gotland eller liksom sådär.
Ja. Ja,
kollat in. Och nu, vi ska åka dit med bil. Så hoppas kunna se lite mer av liksom, och inte bara Visby.
Nej, men ja, det låter ju faktiskt helt magiskt ju.
Ja, det skulle bli så härligt.
Mm.
Men Pernilla, detta är ju sista podden innan semestern nu. Det är ju några veckor kvar, så nu börjar vi packa ihop det här kalaset.
Ja, men det får vi väl ändå säga att det får bli då. Och vilken poddvår det har varit igen. Det är så kul att titta tillbaka liksom. Det är ju som ett litet pärlband av fina poddavsnitt som ligger där.
Ja, speciellt liksom med tanke på att den här grabben kom också. Det var ju lite meck att få till den här poddvåren.
Ja, vi pratade lite om det innan. Så här, hur ska vi göra? Ska vi pausa podden? Eller så här? Men du var väl bestämd på att nej, vi kör på. Det är inga problem och det har ju gått hur bra som helst.
Ja, men det har gått bra tycker jag. Det tar lite längre tid helt enkelt. Att, det är inte så att man bara sätter sig ner och klippar en podd. Det är ju ett 2 dagars projekt nu att få till.
Det är imponerande. Jag har ju sagt innan i podden här att du är så himla duktig och du fixar ju med allt och klipper och grejer och, så att det ska du ju också ha cred för, att du har inte bara liksom poddat med den här bebisen, du har liksom också gjort allt klipparbete och fixat
det. Ja, men det är mycket så här med en hand när han sover, så lyckas man ändå pilla lite.
Men det var ju så roligt nu när vi skulle spela in här nu, så skrev jag så här att ja, men nu kan vi spela in för nu har han vaknat. Och så var jag så här, jag fattar ingenting, vadå vill han spela in, han är vaken, jag tror att du vill spela in när han sova. Men du sa det bara för att annars kan du inte lägga ner han, vad sa du?
Han sover ju bara i min famn fortfarande, eller jag, han har ju han var precis nyfödd, då fattade han inte att han inte var hos mig typ. Då kunde jag lägga ner han, men nu vaknar han så fort jag släpper honom.
Mm.
Och det gäller även på nätter då. Så
ja, men du förstår, jag fattar först ingenting. Så tänkte jag, jaha, okej, okay,
nej. Nej, så han sov i min famn då. Och då är det lika bra att han får sova. För annars det blir lite trist att väcka honom då.
Ja,
superglad.
Jag köper det. Ja, men Frida, den här poddvåren kanske är som ett töcken för dig då. Men är det någon särskilt avsnitt du kommer ihåg eller som du tänker på att vi har kört?
Ja, men jag tyckte, alltså jag kommer nog extra mycket ihåg precis starten på allting. Mm. Alltså vi hade ju 2 avsnitt i början som var med marknadsspaningar. Jag tyckte det var väldigt mycket liksom trendspaningar inför året, så starka. Trenden med att AI stack ut väldigt mycket. Och, samtidigt som det var så här, det är rätt så ny trend med AI ändå. Så tycker jag det var många så här trender som kom, som har varit i flera år. Och det kom vi in på när det var liksom det här demandgen-avsnittet. Att det är nytt egentligen. Det fortsätter liksom i samma bana som det varit innan. Det har inte varit något revolutionerande. Någon ny trend som kommer i år som är så här superstor. Så det kommer jag ändå ihåg från januari där vi körde rätt mycket trendprat. Och sen fortsatte vi med Oatly. Det tycker jag var jättekul att prata om deras varumärke och de har tänkt och sådär.
Ja. Det tyckte jag också var jättekul att få med dem i podden. Det var ju lite, men det var nog lite drömpoddgäst för mig ändå att få prata med någon på marknadsdelningen på Oatly.
Men jag håller med. Alltså, herregud, liksom, den marknadsföringen för mig, alltså, det sticker verkligen ut.
Det är ju
häftig marknadsföring tycker jag.
Ja. Det var så kul att höra liksom var de kommer ifrån och liksom hur de tänker och hur de faktiskt tänker lite annorlunda än många andra. Så att, ja, men det var riktigt spännande. Och sen tyckte jag det var jättekul också när vi pratade TikTok, som ju också var så här riktigt bubblare under våren, och få höra liksom lite hur man som B2B-företag ska förhålla sig till TikTok och så. Och sen var det också en podd som var väldigt hands-on som jag gillade, och det var de här tipsen kring leadsgenerering och liksom leadsgenerera via e-mails och sekvenser så, som jag hade med Veronica på Qualifier.
Ja, det var kul att det. Väldigt hands-on, ja.
Den har jag faktiskt fått ganska mycket frågor om i efterhand också. Folk som har liksom frågat specifikt, för det var ganska, ja, det var väldigt specifika tips då.
Så ja, verkligen. Hur man ska skriva subject line som är den eviga frågan. Både så här, i prospektering, men också i vanliga mail. Och man har skrivit ett tweet på mail som bara, nu är det subject line. Så jobbigt.
Ja. Verkligen, och hur många ord ska det vara? Hur många characters? Och så.
Ja, exakt.
Visst. Ja, det har varit en innes tycker jag att få podda hela den här våren också. Lärt mig så mycket nya grejer. Det har varit riktigt, riktigt roligt helt enkelt.
Ja, jag håller verkligen med. Och vi får väl se vad hela den här AI-trenden tillvägen. Vi nosade ju lite på AI förra avsnittet och pratade lite om. Nu får vi följa det lite under året och se liksom i slutet av året hur marknadsavdelningar har tagit sig an liksom det nya som har kommit. För nu kommer ju många fler tjänster bara ChatGPT. Som kom från början liksom. Och många tjänster som integrerar AI direkt i sina plattformar som HubSpot till exempel och sådär. Så att jag tror det blir mer och mer. Så får vi se vad det tar vägen någonstans. Men jag tror att många behöver bli rädda för sina jobb riktigt än.
Nej men exakt, det vore ju jättekul att få veta lite mer om det faktiskt.
Men vi är ju inte klara med poddsäsongen riktigt än. Vi har ju en gäst idag också.
Jajamän, det har vi.
Vi ska ju träffa Lisa Kruse idag. Och vi kommer prata om många saker. Men bland annat kommer vi vilja prata med henne om det här med kvinnligt entreprenörskap och starta eget inom marknadsföring. Det tycker jag blir jättekul att få, att verkligen få hennes syn på. Hon har ju gjort hela den där resan.
Ja.
Det känns som att så många som jobbar inom marknadsföring går ändå i de där tankarna. Så här, man kanske skulle ta sin kompetens och göra det på egen hand.
Verkligen.
Sjukt spännande att prata med henne lite.
Men det håller jag med om. Och Lisa är ju grundare av Holy Comes då, som ju är en digital byrå som jobbar både med varumärkesbyggande och marketing as a service. Så det ska också bli kul att höra lite mer om hur de jobbar med det och vad det kunderna behöver hjälp med.
Ja, och sen är det så att hon har ju gjort massa olika saker innan, så att kul att se hennes perspektiv på att våga ta steget ut från liksom, tryggheten. Men jag tänker att vi kör igång.
Ja, vi pratar lite med Lisa tycker jag. Då säger jag varmt välkommen Lisa. Hur är läget med dig?
Tusen tack. Jag är jätteglad att vara här verkligen och prata med er, så att jag mår toppen, verkligen.
Ja men gott.
Och vi har en fjärde poddgäst också då. Så att vi kommer hoppa lite in och ut tror
jag. Gulligaste poddgästen.
Det är lite speciell podd då. Lite så här då så är ju Lillas lilla bebis Elis med oss och poddar idag. Ja, det är första gången han är med och poddar med en gäst, så att jag förstår att du är exalterad, Elis. Det skulle bli jättespännande.
Det är jag som har dragit igång honom också med min.
Ja, vi tar en liten paus nu då.
Ja, det går så bra. Natt i natt, Elis.
Gör ni så. Ja. Men du, Lisa, vi hade ju förberett dig lite på det här såklart, att det skulle bli en speciell podd eftersom Elis skulle vara med. Och då var ju du så bara, men det är helt lugnt, liksom. Jag har haft båda mina barn med liksom, på massa möten och grejer. Kan du inte berätta lite så här, du är ju medgrundare till Holy Comes, er kommunikationsbyrå. Kan du berätta lite, hur har det varit liksom, att som, om man tänker utifrån kvinnligt företagande så också, att ha med barnen på jobbet på heltid?
Ja, men det är verkligen den, zoomar man ut lite grann så är ju verkligen allt möjligt, och man ska inte vara rädd för någonting egentligen som har med företagande att göra, och verkligen inte heller för att kombinera det med familjeliv. Det är jag, det tvekar inte jag en sekund på, och av en väldigt tydlig anledning, att vill man göra någonting så ska man göra det. Jag tror att konsekvenserna av att inte göra det man vill göra blir långt värre än att hindra sig själv och tänka att man inte kan. Då tror jag man bygger upp en bitterhet och en sorts olycka som jag tror kan vara väldigt skadlig både på kort och lång sikt, även för familjen. Sen ska jag inte sticka under stol med att det här med att ha två barn då under, vår äldsta är 5,5 och vår yngsta är 1,5, eller hon fyller 2 här nu om några månader. Det är klart att det är intensivt när företaget också är 4 år gammalt bara. Så att det är 3 bebisar då, kan man säga, i mixen. Positiva för när det gäller just mig är att jag driver Rolig Komstad tillsammans med min man Fredrik. Och det har ju underlättat enormt. Typ exempel idag så är vår äldsta, fick plötsligt feber i natt. Så att han måste vara hemma från förskolan idag. Han mår bra, liksom. Han har fått Alvedon och kollat på dokumentärfilmer med hajar i. Men någon måste ju vara hemma med honom. Och det blir enkelt för oss att navigera det tillsammans som par. Eftersom vi har samma prioritering på jobbet. Då. Men det finns en del horror stories. Jag ska liksom inte skönmåla det också.
Just det. Ja, men spännande då. Hur länge sedan sa du att det var som ni startade Holy Combs?
Det är 4 år sedan och faktiskt, man är ju typ precis som vår 5-åring som börjar närma sig 5,5, så börjar Holy Combs också närma sig 4,5 år då. Så att det var faktiskt precis årsskiftet 2018-2019 som vi gjorde slag i saken och fick sen med mig Fredrik. Vi hann var igång ungefär ett år då, han anställde våra första 2 personer och sen slog covid till. Så att det har varit intressanta och intensiva år som vi har vuxit upp i genom den här tiden då. Så att spännande och lite märklig tid kanske att starta företag i. Men det var nog tur att inte att jag hann starta det liksom innan covid kom, för då hade man kanske varit lite mesigare, tänker jag.
Just det. Och vad är bakgrunden då? Varför valde ni att starta eget?
Därför att dels så tror jag delat i två. Jag har nog alltid haft en vilja från mitt håll att ha någonting eget. Jag tror jag har varit en ganska dålig anställd. Alltid så här lägga näsan i blöt, ha idéer eller tycka att riktningen är fel eller någonting sånt. Och då tröttna, tappa motivation och så ska jag vidare till nästa då för att det inte blev så som jag tyckte var bäst. Vilket låter sjukt oskönt, men det skapade ju en vilja någonstans i att jag vill bestämma själv, helt enkelt. Så den känslan fanns nog där. Sen att det skulle bli just en kommunikationsbyrå, det kändes ganska, det växte fram mycket mer. Jag var inne på lite allt möjligt. Den sämsta idén jag hade tror jag var att jag skulle ha en sajt som sålde t-shirtar med roliga tryck på. Och sen, jag tröttnade på idén liksom när jag inte kunde komma på print nummer 30. Plus att det kanske inte behövs så många fler brands som säljer t-shirts heller, insåg jag. Så att jag har byggt mycket av min karriär kring kommunikation och brinner mycket för det. Så att i grunden så handlade det mycket om att jag vill starta eget. Vad kan jag för någonting som folk faktiskt de facto kan tänka sig att betala för? Så någonstans så krasst och enkelt kan det vara med företagande för att komma igång. Så att jag startade igång, fick med mig Fredrik. Och Fredrik kommer inte alls ifrån branschen. Han kommer från tech-sidan men har också drivit bolag inom rekrytering, tech-rekrytering. Så att han kom in i branschen och undrade lite så här, vad fan är det som pågår här? det kostar otroligt mycket att köpa in byråtjänster. Marknaden är både väldigt gammeldags men också högteknologisk. Men alla sitter liksom på varsitt håll med sin teknik eller tjänst och skyddar den. Och helheten som egentligen alla skulle behöva, det vill säga lite hjälp av lite utav allt någonstans, men i olika perioder, blir då otroligt kostsamt att köpa in och ganska bökigt. Så att där blev det liksom en nytändning ett halvår in, att forma det här på ett helt annat sätt. Det är tack vare Fredrik, helt och hållet. Jag hade nog kört på där, utan att, om inte han kom in och satte modellen då, som vi har byggt Olycoms på idag.
Just det. Mm. Och den här modellen då, vet jag att ni kallar för marketing as a service. Så det väl blir lite mer etablerat i alla fall, så som uttryck. Hur ser efterfrågan ut på den typen av tjänster nu också, givet liksom att vi har lite lågkonjunktur och sådär?
Ja, nej men det är roligt då, för att vi märkte att modellen och hela egentligen paketeringen funkade bra under pandemin, mycket tack vare att, i och med att vi tittar på hur SaaS-bolagen gör och har vår prenumerationsmodell, så kan vi, det möjliggör att vi har en intäkt som vi kan räkna med, så tillvida att alla kunder inte säger upp samtidigt, för då är vi rökta efter 2 månader, för det är 2 månaders uppsägningstid bara. Men det möjliggör att vi kan belägga våra kreatörer och specialister helt fulltid. Så att vi kan vara billigast i branschen med vår modell. Nu har vi hunnit bli 35 personer och täcker 6 stycken olika områden. Så att där har jag märkt en ganska stor skillnad nu på sistone, just när ekonomin blev lite vad den blev och vad den är nu. Att många behöver fortfarande marketing. De flesta behöver faktiskt skala upp sin marketing för att få mer resultat. Men man sitter med en budget som är kapad till hälften, eller en budget som är kapad ännu mer. Man kanske behövt göra sig av med personer internt också. Och där har vi blivit ett väldigt kostnadseffektivt sätt att faktiskt kunna göra mer, men för en lägre peng. Så för oss så har det varit bra. Sen är det också då en marknad att förhålla sig till förstås. Och jag tycker man märker av att det är många som är försiktigare. Det tar längre tid att ta beslut och så vidare. Och vissa har verkligen 0 pengar just nu. Förstås.
Men kan du ge lite exempel på vad ni brukar hjälpa företag med?
Mm, absolut. Det kan vara allt ifrån varumärkesstrategi till att sätta strategi som är mer på marknadschefsnivå. Vi hjälper till med PR, vi hjälper till med allting som är skrivet content, vi hjälper till med allt som är filmat eller animerat. Vi har designers och art directors, och vi gör en hel del kampanjer också. Så det är, modellen funkar som bäst tror jag när man har allt. Det låter så här grandiost. Men om man har alla kompetenser hos sig och kunden själv väljer och kan prioritera, och gärna förstås liksom tillsammans med oss, vad man behöver, vilken omfattning man behöver. Man kanske behöver en jätteenkel liten film, eller så behöver man en jättestor och superviktig film. Men att kunna skala varje aktivitet upp och ner och bygga ett erbjudande månad för månad då, som passar för en själv specifikt, det har varit en nyckel för oss. För vissa kanske det kanske är jättebra momentum att köra PR, så kör man det 3 månader, sen är det inte lika bra momentum längre, och man har alla de här SEO-texterna som hänger lite över en som någon måste skapa. Och samtidigt så kanske man har förvärvat ett annat bolag som plötsligt ska in i varumärket och kanske rubbar positioneringen, och där behöver man göra ett omtag. Så att hela den här dynamiken någonstans, det har blivit lite av vårt signum, och också att man kan, vi kan jobba, det är ett otroligt så här töntigt ord, men vi kan jobba cross-funktionellt även i respektive kundprojekt. Så att gör man en PR-aktivitet så kan man också filma en outcome av det eller liknande, och man kan skapa material till ägda kanaler baserat på det här budskapet man vill få ut exempelvis. Så man kan se mer som man resonerar om man jobbar in-house på en marknadsavdelning. Vi har det här målet, eller vi har det här vi behöver få ut. Vilka kanaler och kompetenser använder vi för att pusha ut det så mycket som möjligt? Så det är Olycoms.
Men jag måste bara fråga, har ni gått med webb nyligen, eller har den sett ut så länge?
Ja, vad kul att du frågar. Nej, vet du vad, den har faktiskt, vårt grafiska uttryck är nu 3 år gammalt.
Är det så?
Ja, det är 3 år gammalt sen vi satte det. Och innan det ville du inte veta hur det såg ut, för att det var mycket yours truly här. Det var innan vi hade design in-house också, så att jag hade gått loss där totalt. Sen har vi byggt om webben i lite omgångar. Senaste versionen är nog ändå nu, ja, vad blir det, 1,5 år eller någonting sånt. Sen gör vi så här små justeringar och kommer fortsätta göra det. Jag är lite sån här, precis som så här, otroligt irriterande person, men så fort någonting är lanserat så är jag redan vidare i tankarna och kollar på nästa liksom, så att jag tänker på nästa webb just nu. Det har jag gjort
sen. Men för den är väldigt, alltså 90-talet är sjukt trendigt nu och den är väldigt, alltså den sticker ändå ut 90-tal.
Gud vad roligt att höra, för att när vi släppte det här för väldigt många år sedan så var det många som höjde på ögonbrynen i den kretsen vid. Så här, ja, det är väldigt speciellt uttryck ni har. Vi bara, ja men ni vet, på designskolorna i USA så har det här blivit jättetrendigt och vi gjorde verkligen research inför att vi satt ihop det här och kände på så att så här, det här kommer komma. Men det är roligt att du uppmärksammar det, för att man kunde nästan, vi kunde ju spotta såklart när trenden verkligen slog i Sverige och det är kul att det är så fortfarande, att det tar flera år. Så det är så här, för övrigt min bästa rekommendation i princip alla kategorier, tyvärr, inom marknadsföring. Kolla på vad som trendar just nu och gärna då vad som trendar hos de, gud jag hatar att säga yngre, men typ de yngre som är lite närmare trenden, som sätter de designskolorna som sagt i USA. Fantastiskt duktiga, bara lägg ihop ett och ett kring vad de gör. Ju mer konstigt det känns nu att titta på vad de gör, som man kan se trendar liksom i den klicken, desto mer kan man vara säker på att det kommer komma hit. Men det kanske dröjer 3-5 år då, liksom innan vi är där.
Och det var ju en stund efter man har bestämt sig för, men nu känns det här väldigt nytt och fräscht och vi måste göra ett omtag.
Exakt.
Gör man det baserat på det som känns nytt och fräscht nu, och sen när man är klar med det,
precis,
då är det något nytt som är nytt och fräscht.
Det är precis, och det är så himla lätt. Ta ett annat exempel på precis det här. Det är bilderna med, ni vet, väldigt, väldigt skarp kontrast. Det är ju någonting som, ja men det har ju, så ser jag en till som bild nu så blir jag tokig. För att det sticker inte ut för 5 öre, men när det kom så gjorde det. Då kunde jag ju se, åh vad häftigt, vilken skarp kontrast de har för den här bilden. Och sen började man känna, precis som du säger, ja men det är trendigt det där. Men nu, lägg upp alla de här bilderna bredvid varandra och peka ut, alltså obrandat, och peka ut vilken bild som tillhör vilken kampanj eller vilken hemsida. Jättesvårt att säga. Och då ser vi motreaktion i trenden som för övrigt slog för ett par år sedan i USA med väldigt, väldigt, väldigt mjuka kontraster istället. Som nu kommer mycket i det här, ni vet, så suddiga, analoga bilderna. Så att det, nej, man ska verkligen, man ska våga, om man vill ligga närmare trenden eller framtidssäkra sig, så ska man våga ta saker som inte känns lika hemma. Och en annan rolig referens, förlåt nu ska jag inte nörda in för mycket på det, men jag är lite nördig kring det här, det är att samtidigt som vi satte vår grafiska profil då där för 3 år sedan, en annan sak som såg ut att kunna börja trenda då, det var 70-tals typsnitten. Och det har ju också bara exploderat, det finns ju överallt nu sedan typ ett år tillbaka och börjar också kännas så här, börjar kännas lite gammalt. Alltså det är inte lätt, det är inte alls lätt, det är lite mode. Verkligen som i modebranschen. Om man tänker att det är som i modebranschen, så blir det lättare att navigera kring att man behöver uppdatera saker, tror jag.
Ja, precis. Och det är lite mer så här att man ser på, amen, så här, modeshower, och de kommer ju verkligen så här, och så vet man att det kommer komma så här x antal år senare i liksom kommersiella modet. Det finns inte riktigt samma typ av så här shower för marknadsföring. Där får man göra lite mer research själv.
100%, och speciellt när man är inom B2B, för då är man inte så bortskämd med att saker ska se fint ut, för det verkar ju folk ha tänkt i sen liksom i urminnes tider, att är det business to business kommunikation så ska det se tråkigt ut.
Ja, men visst är det så. Super, ja, speciellt. Men du nämnde lite, så här, lite designskolor, du nämnde lite så här, varför ni har startat Holecom, så här. Men jag är ändå nyfiken på, vilka inspireras ni utav då? Du nämnde också liksom att branschen är på ett visst sätt och sådär. Vad hämtar ni inspiration?
Och det är också typ det flummigaste svaret ever på den frågan. För att vi intern, ni skulle se, vi har en intern Slack tråd och specifikt jag och en av våra designers som bara liksom ser saker, och hon är jätteduktig verkligen på att snappa upp de här trenderna. Det kan vara allt ifrån möbler till någon väldigt intressant fotograf som fotar på något särskilt sätt, till kläder, till sånt som faktiskt absolut inte egentligen har med varken varumärkesbyggande för företag att göra eller är i vår värld. Och det det är någonting som jag skulle vilja pusha mer för, att inte titta för mycket på hur andra gör, speciellt inte i sin egen bransch, utan utgå från sig själv. Vad vill vi? Vad vill vi signalera för någonting? Här kan man koppla tillbaka väldigt mycket till sina värdeord och sitt, ja, men hela egentligen sin varumärkesplattform. Har man inte det, så kan det vara en bra anledning till att skapa det, för det blir så mycket lättare att navigera. Så jag kan gå på stan och se en fluffig fåtölj och känna att den är Holy Combs. Och jag kan se någonting som känns udda eller konstigt eller liksom lite quirky. Och det kan vara vilken kategori som helst. Jag kan känna att det matchar Holy Combs på ett sätt som är intressant. Så att den här trendspaningen blir på ett sätt väldigt intuitiv. Mm. Och vi försöker aktivt att titta utanför saker som är företag. Och mer då på saker. Och ibland faktiskt även på människor. Låter ännu flummigare.
Just det. Men det här med varumärke är ju intressant. Och såklart en av era specialiteter, tänker jag. Vad har du för tips då? Om man till exempel inte har den här. Om man är ett B2B-företag. Ja. Man har inte någon solid varumärkesplattform. Vad börjar man liksom? Hur bygger man egentligen starka varumärken idag, skulle du säga?
Ja, och då, nu kan jag ha lagt lite krokben för mig själv när jag börjar prata med att jag kollar på fåtöljer på stan som är fluffiga och sånt. Liksom definitionen av vad man tänker att ett varumärkesarbete kanske är. Men det är faktiskt så, jag hade nog inte en full förståelse för hur otroligt mycket teori det ligger bakom varumärkesbyggande, positionering, målgruppsarbete. Förrän vi rekryterade 2 jätteduktiga specialiserade varumärkesstrateger. För mängden kunskap de sitter på, den är massiv. Det är olika modeller, teorier som de flätar ihop på olika sätt. Som inte alls är det här flummiga och fluffiga och kopplat till färg och form överhuvudtaget liksom från start. Utan mer handlar om vad man är. Och är man någonting och står fast vid det, så kanske man inte kan vara någonting annat utan att det sker missförstånd. Så att det handlar om psykologi, det handlar om affärsstrategi, och det finns otroligt mycket bra ramverk att ta hjälp av. Men det finns också otroligt många olika ramverk och modeller och teorier. Så att mitt bästa råd någonstans, om man inte har en varumärkesplattform på plats, är faktiskt att ta hjälp. Och det här är någonting som har varit väldigt svårt fram tills nu, och någonting som jag personligen brinner för att ändra på. Vi jobbar mycket med finansbranschen, och de pratar ju så mycket om att demokratisera, eller i alla fall fintechbolagen gör det. Men här har vi ett sätt att arbeta på som hittills har varit helt bara avgränsat och möjligt att köpa för de allra mest, ja, men de rikaste företagen som har mest budget att lägga. För det har kostat otroliga summor att köpa in varumärkesstrategi. Mm. Och det ska inte behöva göra det. Man kan komma väldigt långt på 50 timmar. Och man kan komma jättelångt på 200 timmar. Och det kan vara en värd investering om det kostar 50 000 eller 200 000. Men om de där 200 timmarna plötsligt kostar 5 miljoner, vilket är helt orimligt, då är det inte så många som har råd med det. Så att det skulle vara mitt råd, faktiskt ta hjälp. Ibland kanske man bara behöver lite guidning. Ibland kanske man bara behöver navigera och se vad har vi och vad har vi inte för någonting. Men att ta hjälp av teorin som faktiskt finns där för att navigera och sätta varumärket liksom en gång för alla och sen utveckla och nyansera framåt. Det skulle vara ett råd, verkligen.
Just det. Mm. Intressant. Jag såg att du nyligen hade pratat, jag som brinner lite extra för CRM och e-handel och de här bitarna. Ja. Jag såg att du nyligen hade varit och föreläst lite grann kring just med varumärke och liksom det här digitala kopplat till e-handel nu i dessa tider. Och då drog du lite paralleller till att det nu kommer generation Z, det är de som är de nya inköparna. Yes. Och lite så här hur man ska tänka. Men hur ska man tänka då, tänker du, idag om man är en e-handlare och inte har gjort det här jobbet och liksom kanske haft guldåren bakom sig och så vidare?
Ja, men det är svårt att komma in liksom några år för sent någonstans och börja bygga upp det från scratch nästan. Det ska man verkligen inte underskatta, att sätta sin personlighet någonstans och hur man bidrar till samhället. när allt man har pratat om är hur billigt man kan köpa produkterna och hur snabbt man kan få hem dem och köp och så vidare. Det är klart att det är svårare än att börja samtalet i den änden och sen komma med lite härliga erbjudanden när man har byggt upp det där förtroendet. Så att om jag var e-handlare idag eller ett annat bolag som bara känner att man har kört på, man har inte riktigt kommunicerat eller satt vem man är och hur man ska forma det och vilken påverkan och inverkan det har på kommunikationen, då skulle jag våga gå tillbaka till skissbordet baserat på all den kunskap som man faktiskt har om bolaget i nuläge. Det finns garanterat sånt som sitter i väggarna på ett positivt sätt och sånt som kanske sitter i väggarna på ett sätt man inte vill plocka med sig. Men att göra en inventering kring vad är det vi står för? Hur ser vår positionering ut? Och inte då bara kanske gå på prispremie, vilket är väldigt lätt att hamna i det facket. Vad finns det för fler värden? Vad är viktigt för oss? Vad bidrar vi med liksom på riktigt? Vad kan vi leva med över tid och inte bara i för kort tid i form av en kampanj eller liknande? Utan vad är sant för oss och vad gör att vi skiljer oss på marknaden? Även om man inte har varumärkesstrategi in-house och inte kan någon av de här liksom fancy modellerna som jag just nämnde, så kommer man jättelångt om man kan svara på frågan, vilka är ni som företag? Vad skiljer er mot konkurrenterna? Och inte då börja rabbla liksom, lagerteknik eller liknande. Så att våga göra hemläxan utan att vara proffs, det underlättar jättemycket och det gör att man kanske då behöver ta mindre hjälp utav ett proffs sen och bara fånga in det där. Men att släppa stoltheten lite grann, man kanske har haft sina glansdagar och man har sålt jättemycket, men nu står man där och nu är det dags att skapa vänner också. Mm.
Just det.
Det är mycket bra tips.
Ja.
Tack!
En annan grej som jag är lite...
duktiga kollegor, så jag ska inte ta på mig all cred. Det är det som är så kul
att varumärke är väldigt svårt, och att inspireras av andra utan att alla blir exakt likadana är också en utmaning. Och liksom hitta sin egen väg och snabbt kunna berätta vad man står och vad som skiljer en. Det är ju faktiskt någonting som många företag kämpar med.
Det är svårt och det är lätt också, speciellt om man är lagd lite åt hållet som jag är. Vad är nästa steg? Hur ska vi ändra det här? Hur ska vi anpassa det då? Men har man satt varumärket och är överens om att det här är det som är vi, då blir det svårare. Det blir svårare att ändra på sånt som är fundamentet. För man kan komma från fler perspektiv då, både internt och externt, och säga, men det här känns väl inte riktigt som att det lirar ihop med varumärket. För då är varumärket nästan som en person som man känner, som man då också kan skydda, och så kan man säga, nej men hörni liksom, guys, det här skulle hon skulle ju aldrig säga det där. Det kan vi ju inte skriva med henne som avsändare. Så kan man ju säga om någon man känner. Men och man måste kunna vara så otroligt säker på varumärket att man kan säga detsamma. Här vill jag lyfta min gamla arbetsgivare Apotek Hjärtat, som är en kär kund till oss idag, vilket jag är sjukt stolt över. För de har en sån otroligt tydlig bild av vad varumärket är och vad varumärket inte är. Hur varumärket kommunicerar och ej. Så som byrå till Apotek Hjärtat så är det väldigt lätt för oss att navigera. Vi vet att, men vi använder inte den här typen av skiljetecken. Alltså ner på den nivån. För det är inte så hjärtats röst tar sig uttryck i skrift. Och det bygger någonting stadigt som gör att man kan känna igen Apotek Hjärtat lite faktiskt oavsett kanal idag, vilket är sjukt coolt. Så hatten av verkligen till dem och mycket till Sanna Hansen som har värnat om hjärtats hjärta sen start.
Och det var väldigt bra formulerat, för man kan ju sitta och tänka, vad är ett varumärke? Liksom, vad är definitionen av ett varumärke? Men att se på ett varumärke som en person är ju ett väldigt lätt sätt att definiera hur man ska tänka kring sitt varumärke. För det handlar inte om en slogan eller en pitch. Eller jag kan förklara med tre ord vad vi jobbar med. Utan det är ju liksom så mycket mer än det.
Ja, det är det. Och jag tror att om man börjar tänka på det så kan alla såna här floskler som man lätt kastar omkring sig när det kommer till värdeord och vad är visionen med företaget. Affärsmål är någonting annat än en vision, exempelvis. Och värdeord handlar inte bara om vad vi tycker att kunder ska tycka om oss, utan också vad vi kan svara upp emot med det här varumärket någonstans skrivet i pannan på oss som när vi jobbar på bolaget. Så att det går verkligen djupare på ett sätt. Så det kan jag också säga, även om det kanske föds ur en kris då, att många behöver jobba på sitt varumärke idag, så tror jag att det kan bygga en nytändning och ett fundament som gör att det också blir lättare att navigera kring vilka kanaler och vilka investeringar man ska göra i marknadsföring framåt. Mm. Det är lättare att skala ner och säga nej om man vet att det inte lirar ihop med varumärket än om man inte riktigt vet. För då är det lättare att ta en snabb deal eller liknande, eller lyssna på någon annan som verkar ha koll.
Mm. Precis.
Verkligen. Ja, men tillbaka, som du sa, ofta kanske lösningen är tillbaka till ritbordet, lägg lite mer tid på strategi och tänk igenom saker och ting. Men lite baserat på det, så som ni jobbar då med marketing as a service, liksom flexibla marknadsföringstjänster, man kan köpa in det man har behov av och så vidare. Mm. Vad skulle du ändå säga är smartast att köpa in, om man som liksom B2B-företag gärna skulle vilja ha lite av hela smörgåsbordet? Vad är smart att liksom outsourca och köpa in, och vad kan man göra in-house med de resurser man har, skulle du säga?
Ja, majoriteten av B2B-bolagen som jag träffar ganska många. Jag jobbar med vår försäljning, så att då träffar man ju fantastiska bolag hela dagarna. Så att man börjar få, efter de här åren så börjar man lägga ihop lite så här ett och ett kring vad de flesta marknadsavdelningar prioriterar. Jag skulle säga att om man har en duktig marknadschef på plats som äger marknadsplanen och strategin, så har hon eller han, faktiskt ofta en hon inom B2B, så skulle jag säga, vilket är superkul. Det finns ofta en tanke och insikt kring vad som fungerar, som man skulle kunna göra mycket mer av, men som man inte gör idag. Mm. Att gräva där man står är otroligt mer värdefullt än vad man kan tänka. Det kan exempelvis handla om att man har byggt upp en jättelukrativ marketing automation-slinga under många år. Man kanske då har en medarbetare på marknadsavdelningen som skriver. Man har haft en blogg länge, det här är vanligt. Så man skriver massa, och då kan man skriva lite allt möjligt, och man använder den här skribenten då mycket. Man sitter också på sjuka mängder data kring vad som funkar bättre eller sämre. Så att plocka det och skapa mycket content, mycket mer content av det man har, det är någonting som i princip alla skulle kunna göra mer av. Och vad det då kan vara, det här börjar kunna spåra ur lite grann ofta i vad man sitter och har internt och inte. Det är att en av de här artiklarna kan bli kanske 5 stycken små infografiker, lite snyggt designade. De skulle kunna bli animerade filmer, de skulle kunna bli filmer med en talesperson som svarar på 5 frågor i 5 olika klipp, och plötsligt så har man skapat typ 10 stycken outputs bara på den där artikeln som man vet funkar så himla bra i mail nummer 5 i slinga 3 typ. Så att maximera contentproduktionen genom att bygga vidare på de insikter man redan har, det är någonting som är bra för många, för då går man på någonting som man vet fungerar, och man kan testa fler kanaler och sprida det, och man kan mäta det på ett sätt som man är van vid. Och just då film och design är en typisk sån sak som lätt blir dyrt att köpa på stan, som kanske inte makes sense alltid för alla att ha in-house.
Just det. Men det har vi pratat många gånger på den också, det här kring content och att använda content på flera olika sätt, att man behöver inte alltid skapa nytt, utan man kan göra om ett bra blogginlägg till någonting nytt, och jag tror att handen på hjärtat är det ofta tidsbrist till det, man behöver liksom gå vidare till nästa sak, och det kommer in så mycket hela tiden.
Det gör det, och jag också lite kan känna att förväntan ibland som byrå är att för man ska komma med det roliga, och det kan man ju göra, verkligen. Samtidigt så tror jag att man är ofta marknadsavdelningarnas bästa vän om man inte bara kommer med det roliga, utan faktiskt hjälper till att ta tag i de där surdegarna som ligger, typ SEO-projektet, eller det kanske finns 40 SEO-texter som alla är helt värdelösa men som drar jättemycket trafik. Typiskt en sån sak som en marknadschef kan ha ångest över. Man vill inte pilla för mycket på dem, men de är kassa och det är första intrycket. Och säljarna hatar dem. Men man vet att de är bra. Så där, jag tycker verkligen att man ska... Jag tror att de här tuffare tiderna som många många befinner sig i nu kan också vara ett bra sätt att faktiskt titta kritiskt på vad man gör, våga storstäda och rensa upp, men också faktiskt göra någonting, blåsa liv i någonting som har potential, och då titta liksom på vad som faktiskt funkar idag, som man skulle kunna göra mer av, och då kommer man ofta ner på content-nivå. Ja, men det är ju alltid de här liksom, tipsartiklarna som funkar så bra, men det känns ju 10 år gammalt för att det är det. Hur kan vi göra det till något mer spännande? Ska vi släppa en podd med liksom jättekorta format där vi svarar på korta frågor på ett lite humoristiskt sätt? Det kanske också målgruppen gillar då. Men det är väldigt lätt att man fastnar i och bara fortsätter skriva de där tipsartiklarna som man har gjort i 10 år eftersom att de funkar.
Exakt.
Men, och där känns det också som, för det har vi pratat om många gånger också, Frida, i podden med olika gäster, att hur kan man ta ut svängarna inom B2B-marknadsföring? Alltså det känns som att man liksom någonstans, branschen, liksom alla har bestämt sig för att, som du sa, B2B-marknadsföring, det ska vara lite tråkigt, det ska vara lite fyrkantigt, ja. Det måste vara super corporate. Så det är ju intressant också att fundera på när och hur får vi faktiskt lov att ta ut svängarna lite mer och hitta kanske nya format exempelvis.
Ja, och jag tycker att man ska stå på sig, för att det var inte, innan Holycoms så var jag inne på e-handel lite och var marknadschef på 2 andra byråer, och den första byrån som jag var marknadschef på jobbade renodlat business to business med account-based marketing, så bara med som stora företag som skulle sälja till andra stora företag. Det har ju hänt enormt mycket kompetensmässigt hos de här bolagen på bara några år. Så att kompetensen som sitter idag är betydligt mer digital på marknadschefssidan, B2B. Man vet ofta vad man kan göra för någonting, men man kan känna sig hindrad av organisationen. Och precis som du säger, det finns en rädsla inneboende i, för man har inte gjort de här sakerna förr. Jag skulle vilja uppmana alla som känner att de är i en sån situation till att använda den kraften som vi alla har som jobbar med marknadsföring, att vi kan målgrupper. Har man också då man jobbar in-house, man har kunden, även om man kan ha liksom flera olika utav dem och olika personer och ditt och datt, att skapa kommunikation som passar för dem. Det behöver inte vara så mycket mer krångligare, men det är många som går lite vilse där, för man ska behöva presentera någonting uppåt hela tiden. Men utgår man då från vem kunden är, så är det lättare att sätta aktiviteter och taktiska planer som kretsar kring kunden, och att då kunna motivera det internt också.
Ja, spännande. Vilka är det, några särskilda branscher då? För du sa att ni jobbar mycket mot B2B-företag. Det kanske är typiskt de som köper in tjänster på det här sättet. Är det några särskilda branscher, tycker du, som sticker ut? Eller är det liksom högt och lågt?
Ja, det är faktiskt roligt. Vi trodde initialt att Holycom skulle passa SME-segmentet bäst. Just för att vår prismodell är så annorlunda och vi kostar mycket mindre än de flesta byråer. Men det stämde. Vi jobbar med väldigt många små företag och växande företag, och startups och scale-ups, men också bara liksom mindre företag. Men det visade sig också att vi lite så här per automatik drog åt oss väldigt stora företag. De sitter med precis samma utmaningar. De är för få. De kanske är en per land som ansvarar för ett jättestort företagsmarknadsföring i Sverige. Men de varken kan eller hinner utföra allting som skulle behöva göras. Så att det är högt och lågt. Alla möjliga typer av branscher. Allt från advokatbyråer och stora finanshus till deras utmanare på fintech-sidan. Och till foodtech. Vi jobbar med 2 stycken fantastiska veganska proteinbolag exempelvis. Så att det är högt och lågt. Min upplevelse är att de allra flesta branscher, de allra flesta företag i olika storlekar behöver mer hjälp, lite oavsett vad man har. Zoomar man ut så tror jag att om 10 år så kommer man tänka, vad höll vi på med? Hur kunde det vara så få personer på marknadsavdelningarna och hur kunde de ha så lite support? För att alla upplever den här stressen och alla har en jätteliten budget. Eller alla känner att de har det i alla fall, ställt till sina mål då. Hur känner ni? Alltså, det är jätteintressant att höra er. Hur er kan ni känna igen er i den här man kan alltid göra mer-känslan? Ja, jag är nyfiken på. Ja.
Verkligen. Och jag som har varit lite in och ut på marknad och nu är mer mot sälj, då, kan jag också känna att det finns ju det är få personer som är så ambitiösa också som marknadsförare.
Verkligen.
Alltså, Där har man ju ofta hamnat, tycker jag, att vi har suttit med liksom 10 000 planer och så ska man liksom sålla i vad kan vi göra, vad är rimligt. Alltså, det är ju ofta väldigt kreativa människor som är riktigt duktiga idésprutor, och då tenderar det att liksom växa. Och just liksom, har man gått all in på inbound och så här, det kan ju bli ett monster också. Så att ja, utmanande.
Men jag tror det finns många olika typer av marknadsförare. Det finns ju de här som du är inne på, Pernilla, de väldigt så här kreativa idésprutor, men det finns ju också den andra liksom, mycket mer doers-typen som liksom verkligen vill få saker genomförda. Och tyvärr tror jag att ju mer, liksom, ju längre det går, att det är små budgetar, det är mycket att göra, man får inte liksom genomslag, desto mer och mer av de riktigt kompetenta personerna kommer ju söka sig till andra yrken eller till andra branscher, eller till att man gått mot B2C istället för B2B, för att man orkar inte hur länge som helst liksom kämpa och dra samma sak år efter år. Så jag tror att företag måste liksom lite vakna upp också och faktiskt ta tillvara på den kompetensen man har.
Helt klart. Helt klart. För att jag tror också att all den här datan, gud, det här vet jag, tror jag, vet att det är vanligt. Man sitter som marknadsförare på otroligt kritisk data som bör ändra säljstrategier eller bör hamna på styrelsebordet som säger någonting om ett beteende. Och har man inte den platsen vid bordet, så hoppas och tror jag att den typen av siffror kan vara vägen dit för marknadschefer och marknadsavdelningar. Men det är strukturer som inte har haft den här typen av information förr. Och på bara några år så kommer man med sanningar om hur kunderna beter sig som inte har funnits där förut. Så att jag håller med dig, Frida, helt och hållet. Och jag tror från marknadsförarnas sida inhouse så får man, jag tror att man ska se sig mer som en intraprenör än en anställd i väldigt många kontexter fortfarande idag, för man behöver sakta men säkert ta sin arbetsgivare i handen. Vissa behöver man leda liksom in till internet. Man måste börja där. Men tyvärr är det liksom så. Och det låter ju hemskt, men det är på den nivån. Det är många som har kunnat liksom ha sina event och trycka upp visitkort och paraplyer och springa runt på de här mässorna och liknande. Och det har räckt. Så att jag tror att gör man sina år inom B2B på ett sånt bolag och skapa förändring, då kan man göra i princip vad som helst inom marknadsföring. För då har man också tålamod som jag själv kanske inte har. Så jag har jättemycket respekt för de här personerna som då jag ser som entreprenörer. Verkligen, att man... Ja, det är en del.
Men det var ju svårt att starta eget istället, kan man ju säga.
Ja, exakt. Jag tyckte det var så the easy way out.
Men det är ju jättespännande. Jag tror att många, just liksom inom marknadsföring och kanske sälj också, så finns det ju ändå någonting. Alltså man skulle kunna göra det som ett eget företag.
Absolut.
Vad ska man tänka om man liksom är sugen på att faktiskt starta eget inom marknadsföring eller kommunikation eller sådär? Du har ju alla tipsen nu.
Ja, exakt. Och jag kan allt nu om det här. Nej, men det jag verkligen ska säga, och det här är många som har sagt innan mig, men att faktiskt inte planera alldeles för mycket, utan att jag skulle säga från mitt håll då, eftersom man ändå, jag menar, jag kan vara ganska impulsiv, men jag har två små barn, man vill ändå, jag har alltid velat ha det fixat för mig. Jag måste ju veta att det kommer in pengar i företaget. Jag tror att det är många som sätter sig och ritar en affärsplan. Den är så perfekt och jag vet inte, skapa sin logotyp och så vidare. Jag skulle säga sälj först, paketera någonting som någon vill köpa. Säkra att det finns någon på andra sidan som vill köpa. Det var så jag gjorde i alla fall. Jag satte ihop en presentation, den var så ful, men den var med en, det var ändå en abonnemangstjänst. Jag benämnde den inte så. Den var inte alls så tydlig som den är idag. Men jag visade lite vad jag kan göra, eller vad då vi på Hulikom ska göra. Det var ju bara jag, vilket jag såklart var ärlig med också. Och så visade jag vad det kostar och hur ett sånt upplägg kan se ut. Sen provtryckte jag det på några personer som jag hade i mitt nätverk som skulle kunna vara potentiella kunder. Så hade jag en sån jäkla tur att två av dem sa, ja, men det här ser bra ut, jag vill bli kund. Och jag blev ju så jäkla papp. Så då var jag tvungen att säga upp mig och köra igång. Och de ville ha hjälp på en gång. Så det var så jäkla stress att få till det där med Bolagsverket och allting sånt. För att kunna skicka ut de första fakturorna. Men då visste jag att pengarna var där. Och då fick man en så jäkla kraft till att, jag menar, att bygga upp den här hemsidan i Squarespace. Det får se ut lite som det ser ut. Men hemsida ska man ju ha. Så att mitt tips skulle vara att bara så här, sätt igång, men glöm inte bort att du måste kunna sälja det du tar fram. Mm. Jag tror att det är jättemånga som har tittat på de här checklistorna från Almi som är toppen, men pengarna måste också in. Så att kanske inte sätta sig och ta fram värdeord och mission och vision det första man gör, utan säkra att det finns en kundbas. Mm. Och att tro på, att hitta ett lugn och tro på att man klarar saker och ting som man absolut aldrig har gjort förut, vilket också är en så här tips som alla säger. Det är bara det att när man säger det så låter det otroligt. Det låter ju otroligt coolt. Det låter ju som någon som hoppar bungee jump typ. Att göra något som man inte vet hur man gör. Det kan handla om att fylla i en blankett kring moms ifrån Skatteverket och inte fatta vad de menar med rutorna typ, och ringa in dit och inte fatta vad de säger när de svarar och bli jättearg för att man inte har tid att sitta i telefonkö igen och så vidare. Så att det är lite överdrivet det här med hur svårt det är, hur många saker som ska fixas. Det är massa saker som ska fixas. Det är jätteonormalt att ha gjort de sakerna förr, men man löser det. Det är många bäckar små av nya konstiga saker som man inte har gjort. Men det finns jättemånga andra som har gjort det förr. Min erfarenhet är att de väldigt gärna hjälper till och tipsar kring hur de gjorde. Eller pekar på någon annan som kan ge ett bra tips.
Just det, för det tror jag också är ett vanligt, nu berättar ju du här att dina två första kunder var från ditt egna nätverk, för det tror jag också är en så här fördom eller något man tänker så här: jag kan ju inte starta egen förrän jag har tillräckligt, alltså jag måste ha ett jättestort nätverk om det här ska lyckas, som jag har en känsla av.
Absolut, och jag tror också att man tänker att det är så svårt att få tag på personer som skulle kunna vara rätt. Jag tror man behöver vara väldigt strategisk här. Absolut, titta i vilka har jag träffat, har jag träffat någon som potentiellt skulle kunna vara en kund eller kanske känna en kund. Och om jag inte har det, så är LinkedIn ju en otrolig plattform där det är väldigt lätt att komma i kontakt med personer. Det är också väldigt lätt att hitta personers mail i Sverige. Att hitta någons mailadress som är en potentiell kund, presentera sig och säga hej, jag håller på att starta ett företag, du är en drömkund för mig, och förklara varför så att de fattar att det inte är någon copy-paste. Du är en drömkund för mig. Jag förstår att jag är lite nobody här, men jag har gjort min allra första säljpresentation. Får jag vara så fräck och be om 30 minuter av din tid? Jag kommer förbi, jag kommer vara evigt tacksam om du bara top of mind kan säga felen du ser med den, så vore jag så tacksam. Vem vet vad det kan leda till, men att man behöver vara proaktiv. Man får se det som en del av försäljningen också, att våga ta kontakt. Och att faktiskt se det också som en tävling. Här kan man, om man är lagd åt det hållet, kan man föra statistik. Hur har jag vuxit mitt nätverk den här veckan då, med personer som potentiellt skulle kunna vara en kund eller kanske känner någon som den kan tipsa om? Och så bygger man upp det där vecka för vecka.
Vara lite, låter som man måste vara lite modig också, som du sa, tro på sig själv.
Ja, och ibland kanske också så här, känner man att fasen, det här är inte min grej, jag är inte lagd åt det hållet att det här känns bra alls. Nej, men jag är inte heller lagd, jag kan tycka det där är en del av en lättare del ändå. Men jag kan säga att ringa till Skatteverket och fatta vilken ruta jag ska fylla i saker i, det är, alltså jag får ångest när jag tänker på det nu. Varje månad när jag ska göra kvittoredovisning för mina egna kvitton, det är liksom ingen stor grej. Och jag bara fotar dem i mobilen, det är väldigt, vi har automatiserat det här väldigt mycket. Så jag får ju handsvett bara jag tänker på det, så jag skjuter upp det till en gång i månaden och så sitter jag där, ångest har jag. Så att det är olika vad man tycker, vad man har lätt för och inte har lätt för, men man får bara liksom se det som en del av jobbet och byta av det bara, och sen så kommer det kännas mer vardag. Så att, jag tycker också man ska av myten måste dö kring att en entreprenör ska vara på ett särskilt sätt. Man gör massa saker som man är askass på och som man tycker är jättetråkigt, och sen har man sin styrka, och helt plötsligt så kan man kanske vara mycket snabbare än många andra när det kommer till just det. Då får man ju klappa sig själv på axeln lite för det, så att man inte behöver har den där handsvetten hela tiden.
Men en sista fråga om entreprenörskap här då. Du hade ju någon typ av idé när du liksom, ja, det här är liksom konceptet eller något du försöker sälja in. Men behöver man ha en liksom väldigt tydlig, så det är det här jag säljer, eller kan man vara öppen, alltså låta det vara lite flexibelt? För jag tror att man, det är både och där liksom, när man ska sälja någonting, att det kan vara bra att vara väldigt så här, men de här kunderna tar vi, för det är liksom bra, ja, för oss. Men det kanske är svårt från början att veta riktigt om man säljer eller veta vilken kund man vill ha och sådär.
Absolut, absolut. Man behöver, tror jag, ha väldigt mycket respekt för att det är alltid den som köper tjänsten eller produkten som väljer om den vill ha, om den, vill ha den. Och om den tycker att prissättningen är bra och hur leveransvillkoren ska se ut och så vidare. Så man sitter ju i knät på kunden alltid, precis som i vilken serviceroll som helst. Så att du är på någonting väldigt viktigt här. Jag drar fånigt nog ofta liknelsen, jag drar liksom en rät linje mellan att ha en restaurang eller sälja någonting ätbart och att ha ett företag. För att jag kan starta min restaurang och jag kan ha en idé om vad vi har för rätter på menyn. Men om ingen kommer in på min restaurang och ingen äter maten, eller om de säger att den inte smakar gott, så har min hypotes varit fel. Mm. Så jag skulle säga att man bör göra sin hemläxa kring vad man tror passar. Men sen hela tiden se på det som en formbar massa medan man bygger företaget. Och det är därför man också behöver komma igång. Och man behöver prata med potentiella kunder så att de säger, ja, men det där låter ju bra, men hörni, men det där låter ju, nej, jag vet inte, det var ju en innovativ idé du har. Då kanske man är några år för tidig med sin idé då. Och det är ju inget fel med det. Det har ju hänt, men då får man ju också liksom lägga planen utifrån det. Vill man vara flera år tidig och kämpa på med det, eller ska man lägga det lite på hyllan så länge? Så att verkligen, ha örat mot rälsen är väl det klyschigaste sättet att sammanfatta det på. Men det ligger alltid i, det är alltid den som köper som har makten och bestämmer om det är det den vill ha eller ej. Verkligen.
Spännande. Ja, men wow, spännande. Vilka tips för eventuella marknadsförare eller säljare där ute som är sugna på att starta eget.
Nu blir man ju väldigt, antingen har vi inspirerat någon att ta tag i sitt varumärke eller starta eget.
Så det eller så också. Ja, men det hoppas jag verkligen. Mm. Och att man ska också, det är så otroligt mycket klyschor som hoppar runt liksom när det kommer till just företagande. Men det är också precis som med allt annat, precis som med barn, att de stämmer. Och det är därför alla säger dem. Så att just delar som att man kan inte göra allting själv. Man behöver ta hjälp. Personer som inte har startat företag tänker att det betyder att man kan ta hjälp med allting och bara rekrytera en massa personer. Så är ju inte sanningen. Man kan ta hjälp med ekonomin först när man har råd att ta hjälp med ekonomin. Och man behöver då göra sin budget och kalkyl. Men det kan jag verkligen också säga. För jag vill uppmana fler till att starta företag och ha intentionen att det ska bli stora företag. För då börjar man snacka kring att jobba i team, att rekrytera personer som är betydligt bättre på saker och ting än vad man själv är. Det bygger ett lugn och en trygghet som är helt oslagbart. Det här är exempelvis den första sommaren nu när Holy Coms är bemannat med jättemånga människor under juli månad. För vi överlappar lite, några vill ha semester i augusti och så vidare. Och det känns lite märkligt att jag och Fredrik går på semester och kontoret kommer vara precis lika öppet som det brukar vara. Så var det inte för några år sedan, utan då var Holy Coms öppet i princip hela sommaren och det var vi där. Liksom. Så att det finns otroliga fördelar med att ha ett bolag som blir lite större. För att då är man plötsligt ett team och man gör det tillsammans. Så att det vill jag uppmana till. Inte bara starta företag, utan satsa på att bygga ett stort jävla företag med jätteduktiga personer som gör skillnad. Det vill jag att fler ska göra.
Kul. Bra avslutning. Stort tack till dig, Lisa, för att du var med och delade med dig av dina tankar.
Det är jag som ska säga tack för att jag fick hänga med er. Det har varit så trevligt verkligen. Och Elis har ju skött sig exemplariskt här nu.
Visst har han?
Ja, fantastiskt.
Ja, jag har mutat mig lite då.
Försökte inte prata för högt. Jag vill inte råka väcka honom. Men det är otroligt kul verkligen. Och det är en fantastisk fin podcast ni har med de här öppna och ärliga samtalen. Jag tror att det ger folk så otroligt mycket mer. För att det är det är en svår bransch att verka i. Och många känner sig ensamma som jobbar inom marknadsföring idag. Så att ni gör verkligen, och även försäljning, det är ju, kan vara ännu värre där. Som snackar om att resultaten mäts i siffror. Så att ni gör ett väldigt, väldigt bra värv, tycker jag, med podden.
Wow, stort tack.
Wow.
Verkligen.
Vi ska väl säga tack till dig som har lyssnat också, va?
Ja, tack till dig som har lyssnat och trevlig sommar. Så hoppas jag att vi hörs i höst igen med massa ny energi och ny inspiration. Eller hur, Pernilla?
Ja, men det gör vi. Ett varmt, varmt sommar och ett härligt badår. Jag älskar ju bada, så jag hoppas verkligen att alla kommer få bada mycket. Och jag hoppas att Elis kommer njuta av sin första svenska sommar. Ha det fint nu.
Ha det så bra.